Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkommen till Sektpodden. Framför mig har jag Rigmor Robert och själv heter jag Emma Genbäck. Jag har en gång i tiden varit medlem och ledare i Knutbysekten och sitter här tillsammans med dig, Rigmor. Vem är du?
Läkare, psykoterapeut och analytiker, ja.
Ja, och vi har Sektpodden tillsammans där vi får prata om det som berör oss. Och många andra, tycker vi och tror vi.
Ha. Men du har varit lite krasslig, eller hur?
Ja.
Vi fick ställa in mässfall.
Ja, men precis. Jag skrev det till våra lyssnare på Facebook och Instagram där vi kan prata med våra lyssnare lite gärna. Jo, men precis. Jag vart ju sjuk och jag brukar faktiskt inte bli sjuk så jätteofta. Det brukar gå över rätt snabbt.
Ja, men nu var ju den här.
Ja, den här gången var det segt. Och eftersom jag jobbar inom vården så måste man ju ta PCR-test för covid. Och jag var positiv. Så jag har legat i covid. Då var det lite segt och lite länge. Så.
Och vi har inte kramat varann idag.
Nej.
Så jag hoppas att...
Nej, och nu har det ju gått... Jag har ju pratat med... De ringer upp och så man pratar med smittskyddsläkare och sådär. Så att de sa att... Ja, jag har hållit mig till rådande bestämmelser så att säga. Så att, och nu är jag ju... Jag ska börja jobba nu igen så det är inga problem.
Har du tänkt någonting på våra poddar?
Ja, alltså jag...
Medan du var hemma.
Jag orkar inte så jättemycket, men jag har tittat på tv desto mer. Mm-hmm. Och då passade jag faktiskt på att titta på en dokumentärserie som jag faktiskt flera av våra lyssnare har uppmärksammat oss på att det har kommit en till säsong på den här... Kommer du ihåg, Rigmor, att vi gjorde ett avsnitt om sekten Nexium?
Ja, visst,
en sån här multi-level marketing program-sekt. En sån här pyramid, självhjälps- och personlig utvecklingssekt, kan man säga. Och den, då var det, där vi såg den säsongen. Och nu har det faktiskt kommit en till säsong två, om den här. Och där är de framförallt...
Heter den också The Vow?
Ja, precis, exakt samma, precis. Och där man mer fokuserar på rättegången. För de blev ju så fälldes ju så småningom för massa olika brott. De här som fanns i ledande ställning, framförallt då han Keith Rainier som var huvudledaren för Nexium.
The Vanguard brukar han kalla sig.
Ja, men precis. Så att jag måste...
Men fick inte han ett livstidsstraff i fängelse.
Jo, men det kan man verkligen säga. Med USAs mått mätt på sig inom det så blev det 120 år. Så det är livstid. Meda till. Vi har fått frågan om att, eller vi har liksom fått tipset om att se den här och också frågor om just faktiskt någonting som du och jag har varit inne på ganska ofta, det här med offer och förövare. Att man kan att man som medlem av en sekt kan ha varit i båda läger, att vara både ett offer men också en förövare, och just komplexiteten i det. Mm. Och det tycker jag att den här andra serien tar upp väldigt väl, och också resan man gör från att på något sätt börja förstå att det här jag har varit med har varit en sekt, till att faktiskt komma till insikt om det. Och den resan får man liksom följa med, för att det går från det att de anhålls, så går det 3 år innan de blir dömda. Minst, ja, det är ju lite olika när de blir dömda, men i alla fall Keith Rainier och sen då även Nancy Salzman, som är hans liksom med, hans, de två var de som grundade Nexium 98.
Hon var väl sjuksköterska, men hon hade också specialiserat sig på det som kallas neurolinguistic programming.
Mm.
Och hela den idén skulle vi kunna tala om vi inte har gjort det. För det, det har framförts varningar för att det ibland hos känsliga personer kan ha samma effekt som det vi kallar hjärntvätt. Alltså att man ändrar tänkesätt, självbild, förståelse av verkligheten.
Mm.
Men det var hon inne på.
Ja, och det som kommer, ja, hon skapar de här kurserna som då ESPL-kurserna som Executive Success Programs.
Ja, men du hörde ledarskap och framgång program. Så de tänker sig ledare. Och de fick ju faktiskt högprofilerade personer som gick med i de här programmen.
Ja, men det var, jag förstår, ganska mycket Hollywood-människor, skådespelare, den genren av människor, rika människor inom den. Ja, och därför fick de också mycket pengar, som de kunde finansiera allt det här. Men, och det är ju det som också kommer fram ju mer i den här, att de här kurserna handlar ju jättemycket om att just ta kontroll över människor helt enkelt. Mm. Även om, och det är det som är så intressant tycker jag att förfölja, till exempel då den här Nancy Salzman, vilket vi övrigt också har fått faktiskt frågan om till oss från våra lyssnare om just henne.
Ja.
Hur mycket var hon en förövare och hur mycket var hon ett offer utifrån vad man får se i den här serien? Nu ska inte jag, vi kan prata om det här kanske i ett annat avsnitt mer när du har, för du har ju inte sett den andra.
Jag ska titta på det. Ja. Men får jag göra ett inpass redan här?
Absolut.
Offer och förövare har ju blivit nästan som en klisché, och jag vet att flera av för detta medlemmar just i Knutbysekten, de reagerar mot ordet förövare. De känner inte igen sig. Det kan jag inte acceptera. Jag var ingen förövare, utan jag bara var lydig och lydde order. Och då undrar jag, vad tror du om att man istället säger gärningsperson, offer och gärningsperson, för att man har utfört de här gärningarna, de här handlingarna i alla fall, och av offret då upplevs som gärningspersonen förstås.
Ja, men det kan nog kanske vara lättare att ta till sig. Just den här serien The Vow, så där talar de ju just om offer och förövare. De använder de uttrycken.
Ja, jag bara menar
för att,
det.
Men jag håller med om att det kanske är ett bra,
lite neutralare,
ja, precis.
Men samtidigt, för att många kanske uppfattar också förövare som har att göra med sexuella övergrepp och att det har det.
Ja, och jag tror också att man tänker att då ska det ha varit ett överlagt medvetet val jag gjort, att jag liksom har gjort det här mot någon. Men det är ju inte det, det är ju det som är det hemska med sekten, att man faktiskt går emot sin egen vilja och sin egen övertygelse och gör saker som man inte annars skulle ha gjort. Det är ju det hela manipulation handlar om.
Mm.
Och att faktiskt bli då en gärningsperson i en sånt sammanhang, så att man faktiskt, och det skulle jag säga nästan är ännu värre, för då hamnar man också med skulden, skammen och ångern efteråt av att gjort någonting som egentligen inte jag överhuvudtaget hade velat gjort i mig själv. Men ändå får jag på något sätt landa i att jag har faktiskt utfört de här gärningarna eller sagt de här sakerna som har betytt det här för någon annan människa.
Alltså man har ju gjort det. Ofta har ju även offret haft den uppfattningen att det här görs för att hjälpa offret att komma vidare på rätt väg.
Mm.
Så man kan utföra sådana handlingar. Jag säger inte att det är så för alla, men för många medlemmar har det varit så att man tror att man att man gör det här för att hjälpa. Jag vet ju när Margareta Sturesson skrev sin bok om vad hon var med om i sekten nere i Hör, som vi faktiskt också borde ta upp, tycker jag. Mm. Att de här demonutdrivningarna, alltså att hennes vänner, kamrater, medlemmar i den här sekten flög på henne och skulle slå ut, bekämpa demonerna i henne.
Mm.
Så misshandeln var i det, och det är ju det som är det här konstiga med att i en sekt kan man få en sån förvrängd verklighetsuppfattning, självbild, människosyn, som man verkligen är som i vanföreställningar.
Mm. Ja, det, och jag tycker det är intressant just också det här att att man hamnar, jag tänker som, för den här dokumentären handlar naturligtvis om Keith Raniere som var den högsta ledaren, men det handlar också mycket om de som fanns runt omkring honom. Mm. Och som hamnade i situationen att också bli då gärningspersoner eller förövare. Mm. Och även rent rättsligt i det här fallet då.
Mm.
Men också att få se hur de kommer till insikt om vad de har gjort. Och då tänkte jag på faktiskt det här med ett ord som jag sa det till dig förut, jag har svårt att hitta något svenskt motsvarighet riktigt till, men empowering.
Mm.
Att man liksom får vad säger man, makt, man får makt,
ja, man får makt och respekt och myndighet, ja. Och i gruppen, vill säga, du har ju inte det gentemot personer utanför den här gruppen, men där inne, så ju närmare du står säckledaren eller säckledningen, dess mer är du själv liksom bärare av deras kontroll och makt över de övriga.
Ja, men precis, det var det.
Kände du igen det?
Ja, men det var det. Jag fick mycket tankar omkring det utifrån min egen upplevelse av Knutby, därför att jag vet ju så väl hur de som fanns närmast Åsa, och då spelade det faktiskt inte så stor roll om man var offentlig ledare, alltså hade titel ledare eller inte, för var man, i närmare Åsa man var, desto mer liksom fick man hennes makt och hennes man fick ta över hennes makt, och så när man ändå sen klev utanför hennes dörrar i församlingen, då var man liksom verkligen hennes
förlängda
arm och hennes auktoritet, och jag tror inte man då fattade vad det innebar, men nu efteråt så tror jag att ju mer man arbetar med vad man har varit med om, så ser man också att mina ord blev ju rakbladsvassa gentemot människor utifrån att de kom från henne då i det här fallet, och gjorde stor skada, även om jag inte fattade det eller förstod vilken tyngd det fanns i de där orden. Och det spelade inte så stor roll om jag var fel innanför dörrarna hos henne, för det syntes ändå inte utanför. Jag hade fortfarande samma liksom legitimitet när jag gick utanför.
Du hette pastor.
Ja, fast det var inte bara det, utan det var också att jag fanns bredvid henne, för det är det jag menar med att, visst, jag var pastor, så det hade ju en, men jag blev ju så småningom fel som pastor, och då, när det väl så småningom blev synligt ute, då hjälpte det inte så mycket att vara pastor längre heller.
Mm.
Men att just vara nära Åsa och vara liksom okejad av henne, i folks ögon, oavsett vad som fanns innanför, för det skyddade man ju där, så fick man en väldig makt liksom. Och det, jag tänkte mycket på det när jag såg det här, för att de här kvinnorna som fanns runt omkring Keith, de fick ju henne, liksom han fick ju dem till att utföra sina saker, och därför hamnade de i positionen att faktiskt hamna i att bli förövare, gärningspersoner,
visst,
gentemot andra.
Det är på det viset jag tänker att sådana här sekter fungerar som en minidiktatur, där diktatorn har ministrar som utför hans eller hennes uppdrag.
Mm.
Och att det blir likadant i en sån här. Ni har ingen synlig uniform, men ni hade nästan det ändå. För att vi utomstående kunde ju se liksom hur ni ibland ändrade, till och med kvinnorna ändrade hårfärg, killarna ändrade kostym, hur man skulle vara klädd i de här mötena som ni hade.
Mm. Ja, nej, så jag tycker att den var jätteintressant. Den som tycker att det här är spännande och intressant och lärorikt. Det kan jag verkligen rekommendera att se. Jag tycker nästan att andra delen eller andra säsongen i den här The Vow var ännu bättre. Mm. Just för att man också fick följa resan från att hur de under de 3 åren fick komma till insikt om vad de hade varit med i och kanske till och med själva var ansvariga för, som de inte såg från början. Och det kan jag känna igen, både för min egen del och för Knutby överhuvudtaget av oss som var med. När man har sett resan hos olika personer.
Jag läste om den här serien att det var en ung kvinna som hade blivit, alltså hon hade levt i ett rum.
Ja.
Kommer du ihåg den?
Ja, kvinnan? Men absolut. Det kom
hur,
ju fram.
Hur hamnade hon i detta rum isolerad?
Nej, men det var en mexikansk familj som blev väldigt betagnet av hela den här kursverksamheten och den här personliga utvecklingen och hela deras koncept. Och de hade 2 döttrar. Och en av döttrarna hette Daniela. Jag tror om jag inte minns fel så var hon 16 år när hon första gången träffade Keith. Och de inledde en sexuell relation när hon var 18. Han liksom höll henne tills hon var 18. Men ändå med sexuella inviter innan dess, tidigare liksom. Och då var han ju över 40 liksom.
Minderårig, det är ju brottsligt, ja. I USAs lag.
Mm. Och hennes lilla syster var 15 år sedan när han väl inledde en relation med henne. Och det blev han ju fälld för också. Men den här i alla fall, Daniela då. Hon var ändå lite, som jag uppfattade, ja, men tuff tjej. Lite obstinat och passade liksom inte riktigt in i det här som Keith ville skapa. Så han blev väl frustrerad på henne. Hon gjorde fel helt enkelt. Och i den här världen så kallar man inte det för, som i Knutby, för fel. Utan man kallar det för etisk överträdelse. Mm. Man pratar mycket om moral och så. Mm. Så hon blev ju, och då blev hon satt i karantän kan man säga. Hon fick sitt, inte inlåst, men hon blev instängd kan man säga i ett rum. Där även hennes, som jag uppfattar i alla fall, hennes familj befann sig. I alla fall i närheten, och om de inte bodde i huset så fanns de i alla fall i närheten. Och de var också med på det här. Där hon skulle vara i det här rummet tills hon hade övertygat Keith och de andra om att hon hade en plan för gottgörelse. Och för att hon hade liksom kommit till rätta med sig själv. Och det här rummet var ett naket rum med en madrass på golvet. Med ett igenspikat fönster. Det fanns toalett tillsammans med det och sådär. Och hon fick mat utav sina syskon. De kom med en bricka så de ställde utanför dörren. Och sen fick hon öppna dörren och då fanns det ingen kvar. Så hon träffade inga människor. Förutom den här Allison Mack som var en högt uppsatt ledare också i det här sällskapet. Hon var den enda som hon fick träffa.
Det här klingar ju Knutby likt.
Mm.
Jag tänker ju på Sara Svensson.
Ja.
Som isolerades i Helges hus.
Mm.
Och i princip bara fick träffa honom och hans barn.
Och det som är likt tycker jag på ett sätt är att nu, den här kvinnan var ju isolerad rent fysiskt. Så att hon gick inte ens ut i rummet på 2 år. Trots att det inte var låst. Sara var ju inte inlåst i ett rum. Men hon åkte och handlade och befann sig ut i samhället. Men var likväl inlåst. Ja. Alltså, inom citationstecken inlåst. Och det som också var otäckt likt tycker jag, det var att också den här tjejen då, Daniela, hon skulle skriva brev varje dag till Keith där hon skulle be honom om förlåtelse, och hon skulle också försöka beskriva hur hon skulle gottgöra det här och vilken plan hon hade för att komma till rätta med med sitt fel och sin överträdelse. Och det är också ganska likt, för många gånger när vi blev fel i Knutby gentemot Åsa, så skulle man skriva sms till henne där man skulle övertyga henne om sin kärlek, om att man hade blivit omvänt, att man hade förstått sina synder och sina fel, och det var alltid förknippat med stor ångest av att välja rätt ord, rätt uttryck, och 1000 sätt att göra fel på.
Hur kom hon ut ur rummet?
Ja, men det är också så fascinerande. Därför att det var som att hon vaknade upp en dag av att det här går inte längre. Liksom. Så hon tog, som jag uppfattar i alla fall, det var lite så här, när man hade gjort som en målat upp liksom situationen, för man kunde inte se det här, utan så, och där hon tar ner den här förspikade
teckelsen
framför fönstret. Och så beskriver hon att hon utanför så ser hon en röd fågel. Och det var som att den här röda fågeln bara väcker någonting inom henne av att vilja leva. Jo, för hon beskrev också att hon ville ta sitt liv. Men att hon fick liksom livet åter, att hon inte ville. Och sen plötsligt ser det som att hon bara fattar att jag kan gå. Så hon öppnar dörren och går därifrån. Och den är inte låst. Och det här är ju så fascinerande, för att människor kan ju kommer ju många gånger med dem kanske lite anklagande. Ja, men det är väl bara att ta och gå därifrån. Du är ju inte inlåst. Varför gick du inte? Och det är ju det som är speciella med en sekt, att du är inte inlåst, men likväl är du fånge. Vi pratat om normaliseringsprocesser, att det, och det här är verkligen där hon, så att hon fann, liksom, fann ju sig själv vara inlåst, men när hon på något sätt blev fri inuti sig själv så lyckades hon öppna dörren och bara gå därifrån. Så hon bara gick och beskriver själv hur hon kommer fram till någon slags aldrig mer. Jag är, går inte med på det längre. Och så går hon därifrån. Tycker det är otroligt berörande. Ja,
verkligen. Verkligen. Det fanns ju en arvtagerska, eller två systrar egentligen. Men den ena, Claire Bronfman, hon hade en mer framträdande position i den här inre kretsen. Och hade ju spenderat en stor del av sitt arv. Pappan hade drivit en stor bolag där man tillverkade alkoholhaltiga drycker. Kommer du ihåg vad som hände med, hur har det gått för Claire Bronfman?
Alltså det var inte så mycket om henne i den här serien, mer än att man berättar om att hon blev också anhållen och åtalad och fick, jag tror det var 6 år och 9 månader i fängelse.
Hon fick ett ganska långt fängelse, för att om man jämför med Nancy Salzman så fick ju hon 3 år.
3,5.
3,5 år. Som hade ändå varit i ledningen.
Jo, men det tror jag. Dels var det för att Nancy, hon hade varit första att faktiskt erkänna brott. Och Claire Bronfman, om jag inte minns fel, så var hon... hon erkände aldrig att det hela, alltså hon, eller hon tog aldrig avstånd ifrån det.
Hon är bestående.
Ja, så det tror jag, i USA så är ju sånt väldigt avgörande faktiskt också, hur man, vad man har för inställning till sitt brott och sådana saker. Så att det tror jag det. Och det är samma sak med Nancys Elsas dotter Laurel, fick ju också straff, men fick bara villkorligt 5 månader, därför att dels för att hon också erkände och tog avstånd från det, men också för att hennes vänner som också hade lämnat skrev i brev och talade för hennes att de skulle mildra straffet för henne, för att de tyckte att hon inte var så mycket förövare som andra hade varit.
Jag har ju sett att det har varit dokumentärfilmer av den här mor och dotter Oxenberg, där India Oxenberg har gjort en egen dokumentär, om jag fattade rätt, som jag såg för något halvår sedan. Figurerar de i den här också?
Nej, ingenting.
Nej.
De är inte med. Men jag tror att det är väl för att de också, jag tror att den heter Förförd av sekten, den som de har gjort. Nej, men det finns ju jättemycket att säga. Vi kanske ska spara oss också. Jag vet inte om vi någon gång kommer att prata mer om den, men den är i alla fall sevärd. Jag tycker verkligen det.
Jag tänker också att det finns en länk här över till en annan stor bluffhistoria som har gått i domstol nu. Och det var Elizabeth Holmes som startade ett företag där hon påstod sig att bara en liten droppe blod kunna diagnostisera via labbundersökning hundratals eller rent av 1000 olika sjukdomar.
Just det.
Och fick med sig riktigt prominenta, förmögna investerare, styrelseledamöter. Så hon dömdes nu till 11 års fängelse. Jag tänker vi kan återkomma till henne.
Gärna. spännande.
Men på ett sätt så knyter det här också det här rättsfallet.
Ja. Kan bara, innan vi avslutar The Vow så kan vi säga att om våra lyssnare tycker att det är intressant att prata om det här så kan de ju gärna få skriva till oss och ställa frågor och så vidare som vi kan,
vi ta upp det
så vi kan ta upp det igen. Så att vi lämnar lite fritt till er lyssnare vad ni önskar. Så kan man väl säga.
Mm. Det kan vi göra. Och då ska jag också titta se på den där följa serien.
Ja, men precis. Berätta, vad har du gjort den här veckan och vad har du förberett? Du som inte har varit sjuk och som har haft lite mer ork.
Ja, men jag tyckte att när vi pratade om det här rättsfallet så blev jag kontaktad av en podcast som driver en podd som heter Försvunnen. Mm-hmm. Och den handlar om de här tre flickorna, unga kvinnorna i Vetlanda. Där två, en 20-åring och en 18-åring nu är anhållna.
Just det.
Och omhäktade för mord på den tredje. Och den tredje flickan heter Tove och de andra två kanske vi kan kalla för 20-åringen och 18-åringen.
Mm.
Och jag blev tillfrågad om jag ville kommentera eller kunde kommentera vad är en sån här P7a, paragraf 7-undersökning.
Mm.
För att båda de här unga häktade kvinnorna har genomgått den. Så jag läste igenom den och så hade vi ett samtal utifrån det. Och lite grann utifrån vad är den en stor rättspsykiatrisk undersökning och vad är en sån här P7? Tycker du att det är någonting som...
Ja, men verkligen. Alltså, berätta, vad är en P7? Det är så här som man liksom, nästan slänger med liksom, sådär, i de här sammanhangen att man ska ha en P7.
En P7.
Berätta.
Ja, det är en psykiater, helst rättspsykiater, antar att det oftast är så, som har ett samtal, ett undersökande, utredande samtal med en person. Där man ställer frågor om bakgrund och sinnestillstånd för att se om den här personen tycks lida av en allvarlig psykisk störning. Om det är så att svaret på det är ja, det kan handla om det, då går man vidare och gör en sån här utvidgad stor rättspsykiatrisk undersökning. Och det heter inte rättspsykiatrisk utredning då, utan den heter undersökning, men den består i sig ofta av flera utredande moment. Och så att det här samtalet, båda de här två unga kvinnorna fick utlåtandet att ingen av dem verkar lida av en allvarlig psykisk störning, vilket betyder att om domen finner en eller båda skyldiga så kan de dömas till fängelse. För lider man av en, alltså förr hette det ju att vara otillräknelig. Och jag tycker egentligen att den är mycket bättre. Det är mycket bättre att säga att man är otillräknelig. Man kan vara otillräknelig en väldigt kort tid i en psykossjukdom, men allvarlig psykisk störning, alltså det var ett begrepp som kom in i svensk lagstiftning, inte via från läkarsidan, psykiatrin, utan att det var sociologer, jurister som hade kommit fram till den formuleringen.
Mm. Ja. Inte det lite märkligt?
Jo, jag tycker det.
Men de har ju inte den kompetensen.
Nej, jag tycker det.
Men jag uppfattar ibland som att rättssystemet överhuvudtaget så sitter människor som ska ta ganska viktiga beslut som inte har kompetens för det många gånger i just när det gäller de här bitarna.
Ja, verkligen. Det är faktiskt mitt intryck också.
Ja.
Men det är väl lite grann sjukvården och kanske psykiatrins fel att man inte har hängt på med det engagemanget in i...
Ja. Men det är ganska anmärkningsvärt ändå med tanke på att det handlar om så viktiga saker.
Vill du veta lite grann runt de här två unga kvinnor? Det här är ju extremt ovanligt.
Ja, men berätta, jag måste ärligt säga att jag har inte så mycket... Det här har ju hänt nu, så jag har varit sjuk och jag har varit upptagen av mitt jobb, mitt nya jobb. Så jag har inte, så, jag har inte satt mig in så mycket i det, mer att jag har hört talas om det. Så berätta gärna.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alltså den 20-åriga kvinnan, hon är en ganska tuff tjej som när hennes föräldrar separerade när hon var i 7-årsåldern så bosatte sig pappan i alla fall på en gård. Hon har haft en egen häst och känner markerna väl. Och den andra 18-åriga flickan, hon är adopterad från ett afrikanskt land och hennes föräldrar är troende pingstvänner. Så hon kommer ifrån en kristen församlingsmiljö, men har då från 16-årsåldern också väldigt aktiv inom idrott och sportig tjej. Men efter 16-årsåldern kommit lite grann som det verkar på glid genom att hon har testat alkohol, en del droger. Så att de här, och den mördade Tove som hon heter, var en ambitiös och duktig tjej, också sportig. Fotboll var hennes, det var hennes idrott. Men duktig i skolan, kom in på läkarlinjen, hade studerat där något halvår och nu tagit en paus och kanske inte var säker på vad hon ville fortsätta med. Men det verkar som att de här flickorna har haft de har varit ovänner och någon har säger att din kompis var otrogen, det kan jag berätta om, det kan jag tjalla om, men den andra säger att du har ju själv varit otrogen när du var ihop med honom. Så det finns lite grann om det här svartsjuka, en kille, en man i bakgrunden, sådana saker. Och om du lyssnar på kriminologer så berättar de ofta att när det gäller dödligt våld där kvinnan är gärningsperson så är det nästan alltid i nära relationer. Oftare att man en man som dödas, men när det handlar om dödligt våld mellan kvinnor så finns det ofta någonting som har med kärlek, svartsjuka, rivalitet i bakgrunden.
Mm. Men var det här ett, om jag uppfattat det så var det här ett affektmord, kan man säga det?
Det vet vi ju inte än.
För nej, men visst har man ändå pratat om
vi tror det.
Ja,
alla när man sätter sig in i det. Jag är ganska övertygad om, eller jag skulle bli väldigt förvånad om det kommer fram någonting annat än att det här är ett impulsivt brott i affekt. Och
kan man jag tänker på, du pratar om att P7a och vad har man gjort det på de här tjejerna? Har man kommit fram till, vad har man kommit fram till och vad?
Ingenting.
Ja, det kanske du sa förresten. Ja. Men om man nu kommer fram till någonting, vad kan man komma fram till? Vad kan det betyda? Då i en går sån man, här utredning ja, eller då, sån här.
Då går man ju vidare till en stor rättspsykiatrisk undersökning och den tar ju flera dagar. Mm. Och så kommer man fram till en diagnos. I Knutbyfallet till exempel så gjordes ju det på Sara Svensson och hon fick ju en diagnos som inte riktigt finns.
Nej, just det.
Jag tror man kallar det för psykotisk valör, religiösa vanföreställningar av psykotisk valör.
Just det, det känner jag också igen.
Ja, ja så någonting ja. Tror jag man kom fram till. Och då fick hon rätt psykiatrisk vård istället. Medan i Helge Fossmos fall så fann man inte allvarlig psykisk störning. Han dömdes till fängelse. Så att i det här fallet så, om man utgår från P7, så ska ingen av de här unga kvinnorna, om de döms, så räknar man med att det blir en
fängelsedom.
Ja, man kan döma till fängelse. Ja. Men det är som...
Men de är inte fällda än, det finns inget färdigt.
Och vi vet inte, vi har inte fått del av något obduktionsprotokoll, så vi vet inte, eller den rättsmedicinska undersökningen av offret. Vi vet inte om någon av dem har erkänt eller berättat mer, utan vi vet inte ens om de är kvar på samma ställe eller om en av dem kanske är flyttad till någon annan.
De är fortfarande häktade i alla fall.
Ja, det är de. Mm. Och det ska bli i mitten av december, så är det fråga om en tredje omhäktning eller frisläppande. Just det. Men det som intervjuaren då var intresserad av, det var, han frågade mig, men hur, om det skulle vara en allvarlig psykisk störning, nu bortser vi från de här två kvinnorna i det här brottsfallet, men om man har en allvarlig psykisk störning, hur, när upptäcks den? Eller när visar sig den?
Och på vilket sätt och vad gör man? Berätta.
Ja, och då undrar jag, kan det vara intressant att är någon av våra lyssnare intresserad, så skulle jag föreslå att de går in på en FOU, forskning och utvecklingsrapport, som kom från Malmö högskola 2017:2. Och den handlar om att göra en bedömning och hur man ska bemöta personer med psykiska störningar. Och den är skriven för poliser och andra anställda inom rättsväsendet. Och det är professor Sten Levander som skrev den. Och den är väldigt systematisk, och utifrån den kan jag berätta lite grann om det här. Om du tror att våra lyssnare och du är intresserade.
Kör!
Alltså egentligen kan man hitta egenheter hos vissa barn redan i förskoleåldern, redan på dagis. Och det här är, man brukar räkna med att kanske 6% av små grabbar och 2% av små tjejer i genomsnitt kan ha vad man kallar trotssyndrom. Och då ska man inte förväxla det med trotsålder. Utan trotssyndrom, det innebär att de har vissa beteendeegenheter. De lyder inte tillsägelser. De accepterar inte krav. De käftar emot. De tål inte tillrättavisningar. De skyller ifrån sig på andra. Och blir man tillsagda, så blir de hämndlystna. Och sen är det här att det kan vara en ganska minimal frustration som utlöser aggressivitet och får raseriutbrott då. Och då i detta är det en brist på ömsesidighet. Det här som du och jag brukar kalla för gyllene regeln, att man inte ska göra, man ska inte utsätta någon för det man inte själv vill vara med om. Det finns liksom inte i deras upplevelsevärld. Utan de här ungarna, de vill stå först och ha mest utan hänsyn till andra. Ja, men vad ska man göra med en sån liten unge?
Jag får säga, på ett sätt, alltså, jag tror många föräldrar känner sig, hjälp, har jag en unge med trotssyndrom? För många barn kanske klassar in på ganska många av de här punkterna, och lider inte, vill inte ha krav.
Men då är det här hela tiden bestående. Ja. De flesta ungar kan ju ha det här när de är trötta eller hungriga eller missmodiga på något sätt. Men det här är bestående, dag för dag, år för år.
Ja, och alla punkterna då, eller att det liksom inte... Ja. Bara i någon utav dem. Okay.
Ja. Mm. Jag vet inte om det är... Ja, men det här är själva syndromet som man då falkar efter. Och då undrar man, som jag var inne på, vad ska man göra då?
Ja.
Jo, då handlar det om att hjälpa familjen till en pedagogik, en familjepedagogik. För risken är, det finns nämligen en ett anlag. Man kan ha en ärftlig, vara lik sina föräldrar. Så att om föräldrarna också skulle, den ena föräldern också ha den här tendensen. För då kommer vi sen till vad det här kan betyda i vuxen ålder. Men då kan det bli som en maktkamp i en sån familj. Och till sist så blir, om ungen håller på med det här trotsiga beteendet, så blir föräldern så arg till sist att han tar tag och ruskar om med sin unge, eller i värsta fall lappar till barnet. Och sen ångrar man sig och får skuldkänslor. Och då blir man ju jättesnäll liksom, och nästan vädjande och vill gottgöra det här som man har gjort. Och sen kommer det här beteendet igen, och så blir föräldern frustrerad och så tar de igen med hårdhandskarna. Då blir det liksom ett svängande, ryckigt bemötande. Och det är det de här barnen minst av allt behöver. För de har inte inom sig det här vi kallar samvete, eller att man skäms och mår dåligt, utan de blir ju, sätter ju emot då istället. Och blir det då ryckigt, då kan man inte få till den här pedagogiken som egentligen handlar om att man istället ordnar en policy. Så man lär barnet regler och normer, och så säger man, så här är det. Så här gör man. Mm. Och så håller man det konsekvent. För att de här personerna, om det här får fortgå, så blir de normbrytare längre fram.
Just. Ja, bara när du berättar det där, mm. då tänker jag på det vi har pratat många gånger om, det är en narcissistisk personlighetstyp. Mm. Ja, men det här med som vi, du har använt ordet och begreppet en social korsett.
Ja, det är precis det. Man försöker hjälpa det här barnet. Mm. För annars så kommer ju det här barnet hela tiden att stöta emot. Mm. Och väcka. Alltså människor blir irriterade, drar sig undan. Mm. Man vill inte vara med det. Och det som händer då, i värsta fall, det är att i 10-13 års åldern, alltså de börjar närma sig tonåren, så kan det här övergå i en uppförandestörning. Det här är ofta kombinerat med ADHD, har det visat sig. Vi kanske inte är så förvånade. Men blir det om trotssyndromet liksom integreras hos ett större barn som börjar närma sig tonåren, då får man det här liksom uttalade föraktet för Svensson. Man hatar myndigheter och liksom alla föräldrar lika auktoriteter, nej, de representanterna ser man ner på. Så man, det du var inne på nu, det här grandiosa narcissistiska profilen, den börjar komma hos en sån här, så här ungt barn eller ungdom. Och nu börjar de också söka sig till likasinnade. Så det här är egentligen koden in i gängbildning. Och om jag säger att man inte har respekt för vuxna, alltså man har ett kaxigt, vuxenlikt beteende som man inte har täckning för, men som kan då imponera på likasinnade. Ja, men hur skulle man diagnostisera en sån här uppförandestörning? Ja, då har det tillkommit några saker som ofta hänger ihop med det här. Till exempel att de här barnen kan vara aggressiva både mot människor och djur.
Så det är en, just att de också är det mot djur.
Mm. Ja, och det är ju
varningsklocka.
Ja, det var en varningsklocka verkligen. De deltar i skadegörelse. Mm. De ljuger. Lögner, manipulation, inga problem. Ofta med om stölder. Och då ser man, det är de här regelbrotten som nu är allvarliga. Och så har de kvarstående det här, vad kan man kalla det för, åldersinadekvat, som de tycker, vuxenlikt beteende, som betyder att alltså, de har inte respekt för vuxna. Mm. Och då, när en sån ungdom som har utvecklat det här kommer upp efter 18 års åldern, då kan man börja prata om personlighetsstörning.
Okej.
Mm. Först har vi då antisocial personlighetsstörning. Nu säger man dyssocial personlighetsstörning. Och då är alltså över 90% av personer som har en kronisk kriminell livsstil, de har det här dyssociala personlighetsstörningen.
Det är så pass mycket alltså.
Ja.
Otroligt.
Ja. Ja. Och så, det visar sig på två sätt.
Jag tänkte bara på något sätt, nu ska vi inte prata politik, men jag tänker på liksom det här vi pratar om samhället och med gängkriminalitet och skjutningar.
Mm.
Och vi pratar ju också om att bryta det i unga ålder. Och det är, jag menar, om man hör vad du säger nu, så är det ju verkligen att där man skulle sätta in resurserna.
Ja, visst.
Att hitta det här i tidig unga ålder så att man bryter det. För är det så stora procentsatser som har de här problemen, så skulle man ju kunna göra en stor skillnad.
Ja, det här är egentligen den kriminella personlighetens väg som beskrivs här.
Mm.
Och hur man då, om man jobbar inom polisen eller inom rättsväsendet eller socialtjänsten, vad det är man möter hos de här hittills som vi har pratat om unga individerna.
Mm.
Och vad händer om det här kvarstår, om man inte kan hjälpa den här personen in i en social personlighetsprofil, utan den blir dyssocial personlighetsstörning.
Mm.
Då visar det sig här med, nu kommer du känna igen vad vi har varit inne på många gånger, själva livsstilen, det här och nu, men det som har hänt förut, det är liksom, ja, men det försvinner i dimman och framåt, det vet man ju inte, det kan bli fina möjligheter, så man har inte konsekvenstänkande framåt och man skäms inte, känner inte skuld och samvete för det man har gjort tidigare. De har dålig impulskontroll när det gäller affekter, och det är det här med det här ilskan som bara slår till pang. De har också någonting som, alltså, att ha tråkigt, nollning tror jag det brukar kallas, har jag lärt mig. Alltså man har tråkigt, då börjar man och så kryper in, man behöver kickar, man behöver stimuli. Och så har man då ett egoistiskt och icke-empatiskt beteende. Och tittar du då på normregelbrotten, att vara dyssocial, att inte ha det sociala klart för sig, man gynnar sig själv på bekostnad av andra och man drar sig inte för att ta genvägar, man luras lite och så vidare.
Alltså när du berättar om det här, så jag tänker faktiskt på, vi har fått lyssnarbrev när vi har pratat om de här olika typerna av personlighetsstörning och så vidare, där det är faktiskt lyssnare som har som ropat lite i någon frustration och hjälp av att just ha barn där man ser det här. För jag tänker, det finns någonting som ändå är lite så här, man får inte säga att ett barn har det här, förstår du? Det finns något, lite så här, det är lite svårt. När ditt barn, förstår du vad jag menar med det? Att det, liksom, det blir känsligt. För barn, liksom, jag menar, vart går gränsen mellan att vara olydig, normalt, trots sitt barn, till det här? Alltså den här linjen, och att hitta det, och att kunna se det sitt eget barn, det måste vara otroligt svårt. Men viktigt att man pratar om det, och vågar prata om det, för att det handlar om att hjälpa. Inte att döma ut eller att...
Precis så.
Ja.
Hjälpa barnet genom att hjälpa föräldrarna.
Ja.
Att hjälpa sitt barn. Och för mig är det ju så att jag ser ju det här från det lilla barnet till ungdomen till en person med dyssocial livsstil och personlighetsstörning. Jag ser ju det som ett handikapp.
Mm.
Och när man ser det som ett handikapp, då blir det inte det där att man, jag menar, att man avskyr, att man hamnar i affekt själv, utan man kan se det klarare på det. Eller så känner jag i alla fall. Förstår du hur jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar. Man vill inte, jag tror att man är väldigt rädd som förälder också att ens barn ska bli stigmatiserat.
Ja, det är klart.
Och man är väldigt rädd också som medmänniska, tror jag, att stigmatisera eller att liksom stämpla ett barn. Det vill man, alltså, barnen är så, det är det käraste, det finaste vi har. Det är
verkligen
svårt att prata om nästan ett barn som en trotssyndrom, liksom uppförandestörning. Man vill liksom inte, ja, du förstår vad jag menar. Men likväl.
Och då är det också viktigt. Jag tycker om att tänka på, varför finns det ändå några procent av våra barn som har det här beteendet eller de här egenheterna? Jo, det är ju, säger utvecklingspsykologerna, evolutionspsykologerna, att det är för att det här har varit värdefulla egenskaper under vissa perioder och i vissa situationer för mänskligheten under hundratusentals år.
Mm.
Så vi har behövt de här individerna. Mm. Men i fredstid, lugna tider, då har vi besvär av dem. Då kan de liksom inte ha någon, fylla en bra funktion i ett organiserat samhälle där alla fattar att vi har de här lagarna, vi har de här reglerna och så lever vi tillsammans. Utan de här är ju normbrytare hela tiden.
Mm.
Men apropå kriget i Ukraina, att i krig är det inte så ovanligt att man öppnar fängelserna helt enkelt. För att man vill ha råskinnen på sin sida.
Jaha.
Så att i sådana, de är inte rädda. Och nu, då ska vi komma, kommer du ihåg när vi pratade om den mörka triaden?
Ja, för jag bara innan vi går vidare, för jag tänker också på en sak som jag tror är väldigt svårt. Det är som förälder till ett sånt här barn. För jag tror att man många gånger så tänker man att det beror på mig. Och på min uppfostran och på vad jag har satt för spår. Och då tänker jag bara en sån här fråga. Är det generna? Eller är det ärftligt? Eller är det socialt? Alltså vad är det som orsakar de här sakerna? För det tror jag också man lätt tänker att det är mitt fel som förälder. Vad tänker du om det?
Och då är det gamla vanliga. Det kan vara både och.
Ja.
Det kan vara så att jag har ärvt ett anlag som en av mina föräldrar också har. Men det kan också vara så att jag har varit utsatt för så invaliderande omgivning när jag var liten. Kommer du ihåg att vi pratade om det för barn som växer upp i sekter?
Mm.
Alltså om man som liten, när man är ledsen, när man är arg, när man är trött, när man blir besviken, när man blir rädd. När jag känner de känslorna och de vuxna säger, du är inte rädd, du är inte trött, du är inte arg. Är jag inte det? Alltså det, att man inte validerar att jag förstår hur du, jag förstår att du är jättearg och besviken nu. Och även om ungen härjar och uttrycker det, att man bara visar, ja men jag förstår att det är så här du känner. Då har man validerat så barnet får ett kontakt med nyanser i sitt eget känsloliv. De här barnen som reagerar på det här sättet, de upplever, de brukar beskriva när de är så gamla så de kan förklara hur det kändes, att det bara blir kaos inuti. Och i kaos finns inga strukturer. Jag kan inte visa att jag är ledsen, jag kan inte visa att jag blev så rädd, utan jag bara liksom får det här raseriet mot allt och ingenting på något sätt.
Mm.
Så det, då är det ju miljön som är kan vara huvudsaken. Men då säger man ju att det här barnet har en sårbarhet, därför ett syskon eller kamrater i en liknande miljö kanske inte alls reagerar på det sättet. Och det är ju det värsta, att vi inte vet med ett litet barn vem som är sårbar.
Just det. Ja. Förlåt, jag avbröt dig mitt i någonting.
Nej, det var väl jättebra gjorde det.
Vart skulle du vidare då? Berätta.
Nej, men vi måste landa i det här samlingsbegreppet som inte är en diagnos men som är ett psykiatriskt samling som vi kallar psykopati.
Mm, just det.
Mm. Så att, och då pratade vi om den här mörka triaden ganska nyligen i ett avsnitt. Då kanske man undrar, ja men när blir dyssocial personlighetsstörning, när kallar man det, räknar man det till det psykiatriska, till det psykopatiska? Jo, det är då tillkommer två som man kallar psykopatifacetter. Sen är vi snart färdiga med det här.
Berätta.
Den ena psykopatifacett ett då, det är att man har i psykopatin en speciell stil i sitt sociala samspel till andra människor. Och det är charmen.
Mm.
Och lögnerna. Och manipulationen. Och narcissismen. Alltså att det här kommer så självklart att jag vill vara socialt dominant. Jag ser till att jag blir socialt dominant. Och då använder jag min charm. Jag ljuger om det behövs. Och manipulerar där det behövs. Och hela tiden så har jag den här lite övermodiga känslan av att jag är lite bättre. Och ni får skylla er själva, dumbommar, i så fall. Om ni låter er luras. Mm. För det är en slags upplevelse att man är lite av en, ja, det vi kallar grandios person. Mm. Och den andra psykopatifacetten, nummer två då, det är det som förr brukade kallas att man var affektinkontinent. Mm. Det vill säga aggressiviteten, den typen av starka affekter, den kommer blixtsnabbt och intensivt. Men det märkliga är att det inte är långsint, utan de kan slå om, plötsligt skratta, man har skrämt vett ur eller slagit någon eller så. Plötsligt ser det liksom bara inget konstigt med det, utan och sen att de har utan den andra typen av emotioner, känslor som att man blir rädd eller att man är depressiv eller nere eller att man grips av medkänsla för någon annan, det har de liksom svagt utvecklat. Så det här är orädda personer som ja, sorglösa på något sätt och inte visar empati, som vi sa. Och sen det här kriteriet som är så knepigt, och det är att de saknar förmåga till äkta och djupa känslor. Men de är fenomenala skådespelare på att imitera det, och det görs då på ett väldigt övertygande sätt. Därför kan du hitta förförare, solovårare, de här får tjejer, de här kvinnorna har killar som har den här störningen. För de har någon slags oblyg sätt att prata, som om de hade starka känslor. Så på engelska brukar man säga att den här psykopatiska personligheten är fearless, callous, alltså hård, och unemotional. Mm.
Ja, när du beskriver den här typen av personer, men jag tänker ju nu, eftersom jag sett Nexium, den här The Vow, så tänker jag på sektledaren där, Keith Raniere. Och sen tänker jag ju naturligtvis på Knutby-sekten och Christer Brud och vad hon stod för också. Så att det är ju, som du säger, det typiska karaktärsdrag som de här typen av personer har.
Ja, de har det. Och har man träffat ganska bra om man har lärt känna någon, därför att då kan man också känna igen det igen och igen. Det märkliga är, som vi brukar säga, de inte har gått på kurs hos varann, utan mönstret är ett del av mänsklighetens extremvarianter.
Samtidigt kan jag tänka att det är ganska läskigt just det där att de har förmågan att kopiera.
Ja, det är,
att man känner känslor eller att man visar känslor om tanke. Så det är inte så lätt att avslöja alla gånger.
Nej, och de kopierar det, därför det är en sak som det är bra att du tar upp det, för att i sitt kopierande så saknas ju någonting som vi vanliga har, nämligen när man har starka känslor för någon så brukar man bli blyg för den. För den betyder så otroligt mycket för mig. Om jag älskar den här mannen eller den här vännen, då blir jag ju liksom rädd att mista den. Så jag liksom närmar mig försiktigt för att det inte ska bli fel på något sätt och att jag då ska bli sårad. Så att, och det har ju inte de här, utan de har ingen sån rädsla, utan det gör att det blir liksom en fräckhet och en direkthet i den här charmen som en del människor då faller för.
Ja, den är bra att ha med sig faktiskt. Men...
Och sen vill jag då säga det att om vi går tillbaka till det här sorgliga fallet i Vetlanda, att rusmedel, alkohol och droger påverkar ju, om du redan har en sårbarhet åt det här dyssociala eller rent av psykopatiska hållet, så dessutom kryddar du det med alkohol eller droger, så ser du att ja, men det kan man använda socialt. dricka tillsammans. Man kan också använda det som självmedicinering, må lite bättre tycker man. Och man kan också göra det för att få de här kickarna, den här lustupplevelsen. Och då liksom tar det över och potentierar eller förstärker de här dyssociala tendenserna.
Mm. Oj, vilket spännande avsnitt det blev.
Blev det?
Ja, tycker jag i alla fall. Jag tyckte det var spännande och intressant på väldigt många sätt. Tack, Rigmor.
Ja, jag kan tillägga då att jag såg faktiskt en film jag också den här veckan. Ja, och det är den här danska filmen. Den heter på svenska En runda till. Och det handlar om fyra lärare som tycker man kommer upp i den här medellivskrisen och de har tråkigt och det är färglöst och det går inte så bra för dem varken på jobbet eller i äktenskapen eller med kärleken och så vidare. Och så har de hittat någon norsk forskare som påstår att om vi människor har en halv promille alkohol i blodet, då skulle vi funka mycket bättre.
Ja, just det.
Och så genom sin i det äventyret.
Jag tror jag faktiskt börjar titta på den filmen, jag måste se färdigt den. Ja. Med Mads Mikkelsen, eller hur?
Ja, och det är som det brukar i såna här fall. Det börjar bra och lustigt, men det slutar inte så bra.
Nej. Ja. Tack Rigmor för
tack för idag. Avsnitt. Ja, kul att återses igen.
Ja, jätteskönt.
Vi kör väl nästa vecka hoppas jag.
Det gör vi. Vi ses.
Vi ses.
Ha det bra. Hej. Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.